För att det nämndes att vi har blivit färdiga med den här fina rapporten här. Som åtminstone den finns som pdf. Vi har tryckt ut några få exemplar här som du får slåss om. Men vissa vill ju väldigt gärna läsa saker på papper, och då får ni på papper. Är det som så att om några av er är precis som jag, som tar saker på papper, så blir det ändå bara hyllvärmare. Då kan ni ju hämta pdf-en istället. Men vi har några i varje fall. Och om du går igenom lite grann, då, vad är det för någonting då som vi har kommit fram till? Jo, det första vi har är en vision för... Det kanske står här ändå faktiskt, så jag kan se på den och titta på folk. Eller något. Jag strul lite bli. Och det första är då att... Nej, jag vill se. Jag kan lika stå här. Men tack ändå. Så visionen som vi har kommit fram till i den här arbetsgruppen är att Sverige ska vara det land vars effektiva och säkra IT-infrastruktur innebär bäst förutsättningar för företagande, innovation och såväl offentliga som privata e-tjänster. Svenska invånare ska med hjälp av IT kunna komma åt de tjänster de behöver oavsett var de befinner sig. Och den här arbetsgruppen då är rätt intressant sammansatt, för att som alla våra arbetsgrupper så har vi då tagit diverse olika individer med väldigt lång erfarenhet och som kommer från olika bakgrund, som kommer från olika organisationer. Och de här individerna har då liksom kommit fram till de här slutsatserna gemensamt. Det är alltså inte de företagen eller organisationerna som sitter med i den arbetsgruppen som liksom formellt kommer överens om det. Men det här är ändå en think tank-personer som tycker att nej, det är det här vi måste göra. Och sen förutom det här, för att uppnå den här visionen så finns det ett antal förslag. Först det här då, vad gäller den passiva infrastrukturen. Om vi nu kommer ihåg Björns bild, den understa nivån där, så pratar vi om att det bör finnas en samordning av förläggning av rör inklusive fördelning av kostnaderna. Och med en målsättning att åtminstone läggs tomrör när det ändå grävs. Staten bör ta initiativ till att sådana överenskommelser förhandlas fram. Och det här är liksom, när man ändå gräver med en grävmaskin, så är det liksom, vi hör för många där om det är något, oavsett om det är ett vattenverk eller ett privat bolag som ändå gräver. Och så kommer då den stackaren som ska lägga ner tomrör. Vi vill lägga ner tomrör här, ja men då får du betala lika mycket som en ny grävning skulle kosta. Det finns inte tillräckligt mycket tänk och samordning vad gäller det här med passiv infrastruktur. Vi har inte råd att gräva för många gånger över hela Sverige. I vissa ställen kanske man kan göra det av konkurrensskäl, men ändå. Nästa förslag. Regleringar, insatser, ägande och roller hos det offentliga måste präglas av förutsägbarhet och långsiktighet samt ha helhetsperspektiv över alla politikområden. Offentliga insatser bör främst komplettera branschinitiativ och branschöverenskommelser, stimulera efterfrågan samt ha uppföljningsbara och tydliga mål. Och det här säger då ett par saker här. För dels så pratar man om att IT ingår ju, som ni har hört tidigare, ingår ju liksom i alla politikområden. Och man måste ta hänsyn till det nya IT-baserade samhället som Björn beskrev när man tar beslut inom andra politikområden. Det är alldeles mycket reglering och tänk som fortfarande bygger på att man vet vem som gör vad. Så är det inte längre. Idag är det inte bara de traditionella tv-bolagen som producerar tv. Det är inte bara de traditionella telefonibolagen som producerar telefoni. Vem som helst kan ha motsvarigheten till telefoniväxel hemma. Precis som elektronisk post. Elektronisk post och telefoni fungerar precis lika. Två företag kan utbyta telefonsamtal utan att ha någon telefonoperatör mellan sig. Regleringen för telefoni är ett exempel på att den är helt föråldrad. Och den nya lagstiftningen om tv som vi ser i Europa, den är ju redan också gammal. Och då frågan, hur lång tid kommer det dröja innan vi får ny sån? Man måste tänka på hur samhället ser ut. Och när man nu tar beslut om nya regleringar, då måste de också vara långsiktiga. För är det någonting som vi har hört i arbetsgruppen som gör att inga investeringar görs, så är det att investerarna helt enkelt är för rädda för att de inte får tillbaka sina pengar. Det är inte Rädda Barnen som bygger de här näten eller andra organisationer som får in pengar för att skänka och vara snälla, utan man vill ha tillbaka avkastningen, precis som Björn säger. Det finns kapital i Sverige. Det finns folk som vill satsa pengar i Sverige. Alltså det ringer folk till mig åtminstone en gång i månaden och säger, jag har pengar som jag vill använda i Sverige. Vad ska jag använda dem till? Och det är trist att behöva avråda dem från det. Eller åtminstone säga inte avråda, för jag vill ju naturligtvis att det ska investeras pengar i Sverige. Men var tvungna att säga, jo, men det finns den här och den här och den här risken och det här håller på att hända. Oj, 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 då kanske man ska gå någon annanstans. Alltså det finns en oro. Alltså för att det ska investeras pengar måste finnas en trygghet att man får tillbaka pengarna.
Men det krävs också en förutsägbarhet. För som regelverket ser ut idag kan ju förändras imorgon och i övermorgon. Och det här bristen på förutsägbarhet är också en osäkerhetsfaktor som vi hör definitivt från branschen.
Ja, och exakt. Och det var väldigt bra sagt då. För det är ju förutsägbarheten som folk nu är lite oroliga för. Men det har att göra med just inom telekombranschen att man ser över lek och vad kommer vara dominant aktör. Och att det inte kommer några tydliga signaler. Fortfarande inte kommer tydliga signaler från Bryssel. Det är ändå liksom Europa, inte bara Sverige. Så gör det att folk är lite osäkra. Så där är ju förutsägbarheten. Alla vet ju att det kommer förändras lagstiftningen mycket på upphovsrättssidan och allt vad det nu är för någonting. Trafikdatalagen och sånt. Det vet ju folk. Men man vill veta ungefär vad det ser ut som. Och när den väl kommer så måste den vara långsiktig. Nästa sak. Vad gäller säkerhet, robusthet och förtroende. Så tycker vi att branschen bör göra mera saker. Branschen bör i samråd ta fram spelregler för samverkan mellan landets dominerande nätägare. Och det här är ju rätt intressant då, för i den här gruppen har det varit naturligtvis de olika spelarna i branschen som konkurrerar med varandra, individer som jobbar där. Och de inser ju att den här typen av konkurrens och babbel som vi har, det håller inte. Vi förlorar på det. Vi måste bli bättre, säger de, på att samarbeta mera. Och det kanske du också nämnde, Ylva. Ni håller på mycket med det inom IT-företagen också.
Jag har försökt vara rätt tyst för att låta er talare tala, okay. Men jag kommer tillbaka.
Okej, okay, yeah. Och så säger vi att marknaden bör stimuleras till ökad samverkan mellan ägare av fysisk infrastruktur för elektronisk kommunikation samt elförsörjning. Och det här är alltså inte bara stimulerad samverkan inom ett och samma teknikområde, till exempel vad gäller el eller vad gäller det här med att dela master eller att dela fiber och dela tomrör, utan även mellan de olika teknikgrenarna måste vi ha mer samordning och mer samverkan. För sån här reglering och tillsyn är ibland rätt långsamt. Det är faktiskt mycket, mycket bättre om man pratar med varandra direkt. Och väldigt många av de problemen som vi har haft, till exempel i Gudrunstormen och Thailand och sånt, det har löst till slut genom att folk faktiskt har pratat med varandra. Så att, mer sånt. Men sen behövs ju ändå det här med pengar, och då är det viktigt att beställarna, så som företrädare för det offentliga, till exempel alla de kraven som Björn pratar om, finns implicita. Det är väldigt viktigt att det offentliga blir en explicit beställare och verkligen kräver de här sakerna som Björn pratar om. Och just nu har vi en övning i ett annat rum här när vi pratar om Sverige 24 timmar under attack. När vi just pratar om liksom den här bristen som finns i Sverige. Att de offentliga tjänsterna som säger att jo, men vi har en webbsite som alltid måste vara uppe. Och sen pratar man operatören och frågar, vad köpte de för någonting? Ja, de köpte bara vanlig internetaccess enligt den här prislistan. Ja, men den är inte stabil. Nej, just det, säger operatören och är väldigt förvånad. Ja. Så att beställarkompetens behövs. Och det är inte bara offentliga som vill vara bättre beställare. Det privata måste också vara bättre beställare naturligtvis. Och sen vad gäller spridnings- och accessnätet. Bredbandsstödet bör finnas kvar för att stimulera en fortsatt utbyggnad. Både avseende stöd för spridningsnät och i form av skattesubvention till hushåll för anslutningskostnader. För vi har alltså kommit fram till att om det bara är så att det finns ett accessnät och det finns kunder, då kommer operatörerna dra sig dit. Alltså att bara ge pengar till operatörerna för att bygga upp ut deras core-nät, vilket är, liksom, om man hårdrar lite så anser en del i varje fall att det är det pengarna getts mest till, det här statliga stödet. Att det hade kanske varit bättre när man tittar i backspegeln att stimulera ytterkanterna på nätet, för då hade kärnan av nätet hade växt ut snabbare.
Men även här handlar det om trygghet och förutsägbarhet i förordningar och regelverk, för att som det ser ut idag utifrån de perspektiv som vi har diskuterat i arbetsgruppen så är det lite skakigt. Det ser inte lika ut i olika delar av Sverige och de olika aktörerna agerar på olika sätt. Och man upplever att det offentliga agerar på olika sätt, vilket är ytterst olyckligt. Så det här är också någonting som man måste strama upp faktiskt, som vi ser det.
Och sen den sista punkten här om frekvenstilldelningen, så är det någonting som vi ser är att idag kan man säga att internetutbyggnaden i Sverige består i att operatörerna core-nät till telestationerna och sen så använder man ett accessnät som består av kopparn från telestationen till huset och där accessen är från telestationen till hushållet. Accessformen som används från telestationen är dominerande koppar idag och den är ungefär 3 kilometer lång. Vi tror i arbetsgruppen att distributionspunkterna kommer att flyttas från telestationen till elskåpen och istället hamna, istället för 3 kilometer kommer vara 300 meter från hushållet. Det ser vi redan idag händer i vissa delar i Sverige, i vissa städer och så. Men när man hamnar 300 meter ifrån, då kan det bli intressant med andra typer av accessformer än koppar. Man kan köra snabbare på koppar, man kan använda fiber helt plötsligt. Det går faktiskt att köra multimodfiber som man kan gräva ner själv så kort distans. Men dessutom kan man köra väldigt högfrekvent radio med väldigt hög bandbredd. Och därför måste vi vara lite försiktiga med frekvenstilldelningen innan vi vet hur olika typer av den här typen av accessformer ser ut. Och sen vad gäller fibernätens täckning så föreslår vi att det ska upprättas ett system så att det går att få fram en översikt över täckningen av fibernätet. Det vill säga i vilka områden går det att köpa produkten svart fiber. Och det här vill vi likna vid de ritningar och bestämmelser som finns över var det finns kommunalt vatten och avlopp och el. För det där med bredband för alla som jag har liksom snurrat runt och alla tycker, vad menas med alla egentligen? Och då har vi helt enkelt kommit fram till att varför inte helt enkelt se till att vi har, säger så, att inom det här området finns det bredband, det vill säga finns det fiber att tillgå. För det är det enda som vi tror är liksom framtida tekniken. Förutom att observera de här sista 300 metrarna så behöver vi ett fibernät. Och då är det helt enkelt så att det vore trevligt om man helt enkelt bestämde sig där någon är man. Vilka områden finns det fiber i Sverige? Var finns det inte? Och hur ska man göra för att bygga ut det här? Och vi har ju erfarenhet av kommunalt vatten och avlopp hur det hanteras. Det här ska inte vara liksom rocket science egentligen. Och sen vad gäller tjänster och produkter så bör regeringen inom ramen för utredningen om tillgänglig IT-infrastruktur infoga begreppet öppenhet och nåbarhet. Samt se över hur detta kan tillämpas på marknaden och följas upp med åtgärder. Det är lite det som Björn pratade om. Är det så att jag kan använda den här övervakningstjänsten med den här typen av bredbandstjänst som jag har? Och vi tycker dessutom att branschen bör initiera ett samarbete för framtagen av spelregler för kommunikationsoperatörer. För som det är idag när någon köper bredband med tillägget IP-telefoni idag. Det var medvetet att jag använde de orden. De säger för mig som tekniker absolut ingenting. Det finns ingen chans i världen för konsumenterna att kunna säga om den ena bredband är bättre än den andra bredband. Det går inte att veta om jag kan komma åt min IP-telefoni när jag är ute och reser och så vidare. För det skiljer helt enkelt mellan de olika produkterna som finns i branschen. Och det där är inte bra. För det enda som man kan konkurrera med idag är pris och bredbandshastighet. Inte kvalitet, inte nåbarhet, inte en massa andra saker. Telerådgivningsbyrån bör i samråd med branschen, PTS, Konsumentverket, Verva med flera ta fram ett förslag till märkning av bredbandsprodukter och tjänster med olika kvalitet och kvalitetskrav för konsumentmarknaden, liksom en specifikation för märkning av olika IP-tjänster och standardavtal för en grundläggande internettjänst. Det kan du få förklara här, Maja. För att det här Maja-märkning, vi kallar det Maja-märkning för att det var faktiskt Maja som kom på det här.
Jag brukar inte kalla för Maja-märkning själv, det verkar ju oerhört.
Alla andra kallar det för Maja-märkning.
Ja, precis, exakt. Nej, men det är väl snarare att få tjänster. Ett sätt att stimulera både utbyggnad, kvalitet och robusthet är ju att man försöker matcha tjänster med produkt. Det vill säga, har man en tjänst eller vill man abonnera på en tjänst som kund, det kan vara en offentlig e-tjänst, det kan vara en kommersiell tjänst, spelar ingen roll, så kommer det att krävas en viss kvalitet i själva överföringen då, eller i bredbandsprodukten. Och då kunde det vara en idé att man har motsvarande märkning på en produkt som man sedan tar på en bredbandsprodukt man behöver köpa. Och då är det ju så att vill man då till exempel se på tv eller ha en e-blodtryckstjänst hemma som måste vara säker, Anna Stina som Björn nämnde, så kommer det troligtvis att krävas en produkt med ett högre pris. Helt enkelt. Och med en högre kvalitet och med högre tillgänglighet. Och de där två sakerna måste matcha varandra. Och kunderna ska kunna välja.
Så att vi har ju tänkt, det är så pass enkelt. Så att om vi säger att den här märkningen är färger. Nu bara ta det som ett exempel. Och så lägger vi ingen värdering i vilka färger jag använder. Så säger att om det är som så att jag ska en e-blodtryckstjänst så kanske den är märkt blå. Då måste jag ha en bredbandstjänst som också är märkt blå. Har jag en bredbandstjänst som är märkt grön, då vet jag redan att då kan jag inte använda den här blodtryckstjänsten. Oj då måste jag uppgradera till en blå.
Samma
märkning, ja. På tjänsten och bredbandsaccessen.
För en månad sen så hade vi röd märkning istället, kan jag säga.
Men det var som att, oh, röd, det måste vara bäst. Och så blev alla oroliga. Men däremot är det naturligtvis intressant då, sen, och vad vi hörde från då, de som jobbar i branschen i vår arbetsgrupp. Men det här är faktiskt fantastiskt bra. Tänk om World of Warcraft och BitTorrent och all den här Tänk om vi kunde märka de tjänsterna med liksom röd som är dubbelt så dyr som blå. Tänk hur många tonåringar som kommer tjata på deras föräldrar och uppgradera från blå till röd. Det är ett sätt att faktiskt lyckas sälja dyrare anslutningar. Liksom...
Dessutom är det faktiskt så, om jag ska dra en helt annan slutsats, när vi höll på med millennieskiftet som jag höll på med rätt mycket. Då använde vi som påtryckningsmedel trafikljus, röd, gul, grön. Och delarna av företaget skulle då helst inte vara röda och inte gula. Och då fick man ju chefer på olika nivåer som ringde. Varför är vi rödmärkta för? Alltså det blir lite tävling.
Ja.
Inga unga vill ju vara gröna om det är så att blå är bättre.
Ja, in i det andra rummet så visar jag att 43% av länsstyrelserna i Sverige har trasig DNS uppsatt. Så att det går igenom i det andra rummet så och visar just den här liksom röd, vår version av rödmärkning genom att helt enkelt på skärmen visa namn, ge de organisationerna som inte sköter sig, som inte vet hur internet fungerar ordentligt. Det fungerar faktiskt. Ibland är det tyvärr så att publikt visa saker, det ger lite uppmärksamhet. Okej, okay. Och då, därmed kommer vi in på med statlig och offentligas egen verksamhet som äger och beställer och sånt. Så det är så att vi tjatar om det här hur mycket som helst. Vi måste fortsätta. Vi måste få in ett helhetstänkande. Och det här har ju med långsiktighet och förutsägbarhet att göra. Allt det här hänger ihop. Inför ett helhetstänkande inom ramet för vilket det offentliga ägande samordnas. Och där staten agerar som ett gott föredöme i sina ägarroller. Staten bör aktivt agera för att de problem vi ser idag. Okej, det här är två olika punkter. Den andra här är väldigt, väldigt viktig. Staten bör aktivt agera för att de problem vi ser idag kring kopparnätet med överklagande processer och allt det här som håller på att hända då. Alla skyller på alla och folk är inte vänner och sånt. Vi måste se till att det problemet vi har inte uppstår i de nya infrastrukturerna som finns och växer fram, det vill säga fibernätet. Vi tror inte i vår arbetsgrupp att Sverige, att vi klarar av att vara konkurrenskraftiga om vi får samma chabbel på marknaden när i liksom nästa generations nät som kommer mycket mer vara fiberbaserat. Och där måste alla jobba ihop. Produkterna måste märkas bättre. Man måste vara tydligare på konsument, alltså när man säljer saker så att det inte blir så många klagomål till Konsumentverket, klagomål till Konkurrensverket, tillsyn, överklagande. Alla bara förlorar på det där, framförallt förlorar Sverige på det. Vi måste dra nytta av det, dra lärdom av det. Så, det är en summering av de förslagen vi har.
Tack Patrik, nu kan man få en applåd också. Ja.